P1 Dokumentär. Rädslan jag ärvde av Anna Frey.
Det här är jag. Föddes i början på 80-talet på Karolinska sjukhuset i Stockholm. 3 veckor för tidigt. Växte upp i en villaförort. Klädde ut mig till påskkärring. Lärde mig cykla. Åkte på charter på sommaren. Gick i skolan. Förlorade pappa i cancer. Blev vuxen. Tog studenten. Pluggade på universitetet. Träffade en fin man. Hade ett stort judiskt bröllop. Fick 2 fina barn. Bor. Betalar räkningen. Äter middag. Lämnar på förskola. Tvättar. Torktumlar. Hämtar på förskola. Lever. Men det finns också något annat. Jag har alltid trott att min historia är min historia, inte nutid. Det är så ont i magen. Hur ska jag förklara för mina barn att det finns de som hatar dem så mycket? Varför känns det som att jag är ensam om att se de här mönstren? Det börjar kännas hopplöst nu. När kommer vi vara de som stannade för sent? Kommer jag också behöva packa min väska? Men det börjar inte där. Det börjar här.
Nej, vad jag tänkte när du berättade hur du hade tänkt kring det här. Mm. Att,
med min mamma.
Vänta, jag stänger av radion i alla fall.
1968, när mamma var 18 år, var hon en av 13 000 judar som tvingades lämna sitt hemland, Polen.
Jag och pappa har inte berättat för dig så mycket om våra bakgrund så länge du var barn, såklart. Men jag tänkte också på det att jag vet inte om du fick så mycket information senare i livet.
Mamma har berättat vissa delar av hur det var att lämna Polen. Att hon först tog tåget från Warszawa till Wien.
Sen åkte jag till Rom med flera. Vi åkte tåg från Wien till Rom, vilket var en fantastisk resa via Alperna. Jobbig men fantastisk, 18 timmar tror jag det tog.
Att det hon hade med sig var en enda resväska.
Egna kläder. Jag kanske hade någon sprit eller var polsk vodka eller lite så här polsk kristall för det gick riktigt om att man kunde sälja sådana saker. För att jag också när jag skulle resa så kunde man inte, förut hade man rätt att ta ut med sig $5 tror jag det var. Men när jag åkte så tog de bort det så jag hade 0 pengar.
Och att hon i Rom fick hjälp av en amerikansk judisk organisation. Och att de 6 månader hon var där, innan hon åkte vidare till USA för att till slut hamna här i Sverige, var fantastiska.
Och då fick jag pengar och fick gå och köpa allt jag behövde. Så jag köpte skor och kläder som jag har aldrig köpt förut. För det var liksom, det var första gången också jag åkte ifrån en stängd land som Polen var.
Men mer än så här vet jag egentligen inte. För det är svårare att berätta om hur det faktiskt kändes. Att separeras från sin familj, slitas upp, tvingas lämna.
Varför blir jag ledsen?
Behöver inte prata om det här om det inte vill. Ja, jag ska stå.
Den senaste tiden har jag känt starkare och starkare att jag behöver förstå.
Det finns inom mig och det förs vidare till dig.
Mm. Till nästa. Men vad tänker du, vad finns inom dig att inte kunna berätta om det eller?
Nej, det är en trauma. Det är en trauma, man nästan föds med trauma. Jag föddes Så känner jag att man ärver trauma från generation till generation för att det som hände. Att man ska vara rädd och visa vem man är. Faktiskt. Att jag skulle, även om jag har köpt en Davidstjärna i Rom när jag kom 68 i judiska kvarteret, har aldrig visat den öppet. Och sen har jag tagit av mig till och med. Och aldrig haft det på mig. Det kanske är svårt för dig att förstå.
Har ni bakat dem?
Mamma, vi
ja.
Fick två. Mamma!
Ja, det luktar så gott. Har du också ätit
lussebullar?
Så, ska ni visa mamma lussebullarna? Ja. Lussekatterna.
Mamma, kan min kung?
När vi började träffas.
Min man, Daniel.
Nej, men när vi pratade för jättelänge sedan. Och liksom så här, och, för jag kommer ju från en familj med fler traditioner och... Alltså, min uppfostran var mycket mer traditionsrik, om man säger, av judiska traditioner än vad du hade. Så det var väldigt nytt för dig. Och jag kommer ihåg att vi pratade om det här tidigt i vårt förhållande. Och att du myntade uttrycket dirty little secret. Nej, men någonstans så är ju det också väldigt träffande. Därför att du beskrev det som att säga, men någonstans har min uppfostran varit med att jag är jude, som att man bär runt på en smutsig liten hemlighet. Någonting som man kanske skäms för den hemligheten kan komma att skada dig sen. Jag har inte haft det. Och mina föräldrar uppfostrade mig inte på det sättet, men samtidigt har inte mina föräldrar varit med om det som din mamma har varit med om.
25 oktober 2019. Jag har skrivit i dagboken. Träffade en tjej idag vars mamma också tvingades lämna Polen 68. Hon kände inte heller till historien särskilt väl. Bara några bitar här och där. Men hon uttryckte det så bra. Hon sa att hon också är i en process av att förstå hur tragiskt hennes mammas livsöde egentligen är. Att vara född direkt efter kriget och förintelsen och allt vad det innebar. För att sen, 23 år senare, bli utsatt för en hatkampanj. Den här gången från den polska kommunistiska staten. Som gjorde det omöjligt att plugga, jobba, att ha en framtid. Och att hon inte trodde att det var någon fara för hennes mammas liv. Men att det ändå var så illa att hon var tvungen att lämna allt hon kände till. Sitt språk, sin familj, sitt hem. Och bli andra generationen som på kort tid behövde packa sin väska. Det är rätt oerhört när man tänker på det. Men det är så svårt för min mamma att berätta om det här. Så jag har pratat med andra som också lämnade Polen 68 istället. Som har samma historia som hon. Jag börjar få en tydligare bild nu. Sara.
Ja, jag föddes 1947 i staden Wrocław.
Henrik.
Det var i Bielsko. En stad i södra Polen. Ligger faktiskt... apropå vägmärken, 35 kilometer norr om Auschwitz.
Elisabeth.
Jag är född den 10 juli 1947 i Wrocław, som före andra världskriget hette Breslau och tillhörde Tyskland.
Johanna.
Och sen växte jag upp i Warszawa.
Polen efter andra världskriget.
Det fanns något som hette Radio Free Europe.
An independent radio network sponsored and supported.
Som sände från London bland annat.
Devoted to aiding the oppressed peoples of the Soviet Union.
Och varför lyssnade vi på det varje kväll? Det var inte för att lyssna så mycket på vad de hade att säga i övrigt. Utan det lästes upp listor vilka släktingar som sökte vilka. Så min pappa tack vare det hittade en kusin som han trodde hade dött under kriget. Hittade en i USA. Så att det var så Det minns jag att vi satte som klistrade vid radioapparaten och lyssnade på de där listorna med namn.
Alltså pappa var den enda i sin familj som överlevde. Men mamma hittade sin yngre bror, så de var två som överlevde. Och de träffades först efter kriget i Wrocław. Då skrev han i sin dagbok, och det är det som han avslutade med, att de satt och pratade väldigt mycket om det som har hänt dem under det här femåriga kriget. Och att människorna var väldigt avundsjuka på dem, att för det var ovanligt att ett par syskon från samma familj överlevde.
Polen, 50- och 60-talet.
Tidigare minne är väl första dagen i skolan. Då vi bor redan i Warszawa och min mamma följer mig till skola och jag blir nedknuffad ifrån alla trappor i skolan. Jag stod i kö med en judisk pojke och sen när vi kom in till andra eller tredje våningen, jag minns inte så noga nu, så var det någon tjej som knuffade mig och skrek: din jävla judina, du har inte här att göra. Och så rullade jag ner inför trapporna. Och jag minns inte att någon har ställt sig till mitt försvar. Det minns jag inte.
Men jag hörde till exempel när jag började plugga på Konstakademin i Krakow. Och så hade vi en fest. Vi var inte nyktra allihopa. Och sen så berättade en kille att när hans farbror och hans pappa ville få ledigt från lumpen eller från arbetet, då sa de att nu ska vi gå och knacka judar. Och då fick de ledigt för att liksom misshandla några judar och sånt. Så sådana saker kunde jag höra redan då.
Min mamma gick på det här föräldrarmötet och kom hem rasande. De stängde dörren om sig, föräldrarna, till andra rummet, men jag ville höra naturligtvis. Och då skrek min mamma: hur kunde du skicka mig ensam till det där föräldrarmötet bland dessa människor? Det visade sig att föräldrars klassråd, tre föräldrar, tre kvinnor ställde sig och sa att de tycker att det är hemskt att det ska finnas en judinna bland eleverna, att jag kan depravera barnen, eller jag vet inte vad de hade för argument, men i alla fall de har rakt ut sagt att de undanbeder sig att deras barn ska gå i en klass tillsammans med en judinna och ha kontakt med henne.
Mamma, jag tittar.
Vad gör du?
Kom med.
Ja, vad gör du?
Oj. 15 februari 2015. En kille som vaktade synagogen i Köpenhamn blev skjuten i huvudet i natt. Han dog. Det hade lika gärna kunnat varit här.
Klockan är 5 och Studio 1 är tillbaka.
December 2017.
I fredags hördes antisemitiska slagord i en demonstration i Malmö mot USAs beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.
Vi har utlyst intifada från Malmö. Vi vill ha vår frihet tillbaka och vi ska skjuta judarna, ropade demonstranterna. Och medan vi arbetade med att förbereda det här ämnet i Studio 1 idag så kom uppgifter om ännu ett misstänkt attentat riktat mot den judiska församlingen i Malmö.
Vad gör du,
Isak? Jag provar att bada.
Provar du att bada?
Jag provar att bada.
Duktig, min älskling.
Det här är Ekot som sänder med anledning av en händelse vid synagogan i Göteborg ikväll, där brinnande föremål kastades mot synagogan. En grupp judiska ungdomar fanns inne i lokalerna.
12 december 2017. Vi var fler som var på vår vakt idag på Chanukka ljuständningen på Norrmalmstorg. Tittade över axeln, redo att springa om det skulle behövas. På vägen dit pratade vi om att vi borde dela upp oss om något händer. En med Isak i barnvagnen och en med Lea. Att vi känner så här 2017 i Sverige är skamligt. Har du känt någon gång att du måste flytta härifrån för att du är jude?
Det har inte funnits någon situation där jag känner att nu flyttar jag och sen blir jag övertygad om att stanna kvar. Men jag har absolut känt att, eller jag känner, det är en ökad antisemitism. Det är ökade incidenter och folk kan säga saker som man inte kunde för 10-15 år sedan. Det blir mer rumsrent. Om inte det upphör, om inte det här tåget slutar att gå snart, då finns det inte så många alternativ kvar.
Men kan du inte, har du aldrig känt så de senaste åren? Det har du ju, vi har ju pratat om det.
Vi har absolut pratat om det, men för mig så är det också väldigt viktigt att kunna slåss för, om du ska säga det märkt sen, att kunna kämpa för min rätt i samhället. Och jag tror att de flesta människorna är på vår sida. Medans det kanske är mer absolut för dig. Och du är nog rädd att vara den personen som kommer på det för sent.
Polen, 1968. Ett missnöje mot kommunismen hade växt fram. Studenterna demonstrerade på gatorna. Och regimen pekade ut judarna för att ha startat protesterna.
Det började egentligen med en pjäs i teater som blev förbjuden att spela upp. Alltså om pressfrihet och demokrati och sådär. Och sen så gick studenterna ut och demonstrerade. Och där väldigt fort vid de här studentoroligheterna som inte skilde sig från dem i övriga Europa, som man omvandlade det här till att det var en judisk bananungdom som har startat de här oroligheterna. Att de människor som demonstrerade var judar. Det är så det började egentligen.
Det presenterades i media, det som hände i Warszawa, som studentupproret, att antikommunistiska element, genazionistiska, ville uppvigla till uppror för att välta det fantastiska Polen. Sionistisk underrättelseverksamhet, det kunde rubriceras vad som helst. Om jag träffade en annan jude på gatan så skulle det vara sammansvärjning. Va?
Det sägs att Polen är för polacker och i Polen ordet polack är med likhetstecken katolik. När du öppnade tidningen 68, då fanns inte någon sida där det inte stod att vi är förrädare. Och sen att femte kolonnen har inte plats här. Och, det var, alltså, det kom från alla sidor.
Men så den här atmosfären av, ska jag säga, hot, den hängde i luften på något sätt.
Ja, du får dra här. Jag vill. Roligt.
Ja,
vi tillsammans.
Här är dagens Eko 4:45. Hektisk dag för Stockholmspolisen när knappt 150 evenemang och demonstrationer tog plats i stan. En av platserna där det demonstrerades var Kungsholms torg, där nazistiska nordiska motståndsrörelsen demonstrerade.
Vad ska man säga till mormor när man får present?
Jag vill ha.
Ja, men vad säger man till mormor? Tack så mycket mormor.
Riksdagens andre vice talman, Sverigedemokraten Björn Söder, har hamnat i blåsväder igen. I ett inlägg på Facebook riktat mot centerpartiledaren Annie Lööf skriver han att judar och samer inte är svenskar.
Jag får flera presenter.
kanske du.
Det är min kikare.
Ja, det är det, men han kan få.
September 2018. Det är Rosh Hashanah, judiskt nyår och valdag på samma dag. Det är nästan exakt 50 år sedan mamma tvingades lämna Polen. Det började med en retorik om lojalitet. Vem som var polsk och vem som inte var det. Det slutade med att hon stod på tågstationen med en enda resväska. Några år innan dess, andra världskriget och förintelsen. Jag har alltid trott att min historia är min historia, inte nutid. Men de senaste månaderna, veckorna och dagarna har det känts som att jag går runt i en dålig jävla dröm. Fattar folk inte att det här är en farlig väg att gå? Varför känns det som att jag är ensam om att se de här mönstren? Polen, 1968.
Ja, men alltså när min pappa... Alltså 66 fick han en av Polens högsta utmärkelse för de som bygger upp landet. Två år senare så avskedades han med omedelbar verkan för subversiv verksamhet, som det heter, ordagrant. Alltså det blev ju sanktionerat från högsta ort.
När jag pluggade vid universitetet och vi skulle välja specialitet, och så skulle man välja, och då skrev jag att jag vill ha biokemi, och jag fick nej. Och det var augusti 68. Och då gick jag tillbaka till dekanus. Och hon sa till mig, ja, jag vet att professorn vill ha dig. Det finns inga platslediga. Men varför vill ni prompt studera här? Hela världen står öppen för er. Och jag satt som, jag fattade inte vad hon ville. Och då den här vice dekanen sa till mig, ni förstår inte vad man säger till er. Och jag sa nej, jag förstår inte. För sådana som ni finns inte plats. Och några dagar efter så ansökte vi om utresetillstånd.
Det kändes som att du vet när man jagar efter djur, så liksom vill man få djuret åt ett visst håll för att kunna skjuta det. Det ungefär så det kändes liksom. Det var inte liksom ingen fara för livet så, men hotet hängde i luften, mörka moln.
Nionde oktober 2018. En judisk familj fick sitt hus nedbränt i Lund i natt. Var inte vi klara med det här?
Hälsiger! Hälsiger! Den vita kärnfamiljen är framtiden!
Tjena, Janne heter jag.
Ja.
Får jag ställa några frågor?
Ja,
ni som dröjer på där, kom fram och diskutera med oss. Prata om sund kärnfamiljspolitik.
Jag jobbar för Sveriges Television och demokrati.
Ta reda på vad det är som bygger samhället.
Jag kan väl svara på en fråga?
Inte till en äcklig jude.
Vad är det du säger?
Inte till en äcklig jude.
Hur menar du nu?
5 december 2019. Träffade en psykoterapeut idag, Eva, som berättade för mig om epigenetik. Ett sätt att förstå hur arv och miljö hänger ihop. Om vilka av våra gener som är påslagna. Om hur minnen kan vara så starka att de biologiskt förs över mellan generationer. Googlade. Hittade en artikel om ett experiment. Där man hade utsatt mösshannar för milda elektriska stötar. Samtidigt som de exponerades för körsbärsdoft. Till slut var de så rädda för doften att de började skaka i kroppen så fort de fick vittring på körsbär. Efter några veckor fick de para sig med honor. Deras barn, trots att de aldrig känt någon egen smärta i samband med doften eller ens exponerats för körsbärsdoft förrän de var vuxna, började skaka i hela kroppen första gången de kände lukten.
Ganska snart så brakade loss när folk började söka utresetillstånd.
Så gick den till polisen och så fyllde man i en formulär. Och det fanns rubriker ursprung, nationalitet och medborgarskap. Och då sa den här kontoristen till min far, inte till mig, så sa han, ni ska säga till dottern att hon ska fylla i som hon ska. Men ursprung skulle man skriva judisk. Jag fick inte skriva polsk.
Så fort du ansökte så berövades du medborgarskap. Så man åkte på någonting som kallades för resedokument, och i det så var man statslös.
Vi fick ju väldigt stora begränsningar i vad vi fick föra ut. Så till exempel vi hade några små minnen i silver, alltså små souvenirer från Mexiko. Jag tror att vi fick föra ut, det kommer jag faktiskt åt, 125 gram silver. Och 125 gram silver, jag vet inte, det är två ringar ungefär, någonting sånt. Så att vi fick lämna dem.
Hela situationen när man skulle packa och när man skulle ta med sig saker, man skulle skriva listor i tre exemplar. Varje par trosor, varje skjorta, varje grej skulle stå uppskriven vad man tar med sig. Man skulle ta dessa lådor till tullen och så tittade de. Man kunde inte ha några nya saker. Man fick inte ta med sig några böcker som man inte kunde hitta två exemplar av på biblioteket. Och min mamma köpte massor med böcker till mig på antikvariat. Och bland annat Anne från Grönkulle. Jag hade alla sju volymer gamla. Men de fanns inte på biblioteket, så jag fick inte ta det.
Men har du bestämt dig nu? Ska du vara Lucia eller tomte?
Lucia.
Är du helt säker? Du brukar alltid vara tomte.
Lucia. Okay. Okay.
Okej, håll handen. Stopp, rött.
Du är snabbare på att förutsätta det värsta. Eller du är snabbare på att förutsätta det värsta än vad jag är. Jag tror att du kanske har med dig hemifrån att man kan inte ta någonting för givet. Man kanske måste förbereda sig på det värsta, för det värsta kan inträffa när som helst. Vilket hände din mamma?
Det är också hemskt egentligen när du säger det högt, men det blir... Så kan man inte leva.
Ja, vill du ha guld eller sån här med krans på? Guld. Säker? Okej, ska du hålla guldkronan?
Nej, men någonstans blir det som att det är ett sätt att överleva. Nej, man kan inte leva ett normalt liv, men någonstans är det så här, vi lever inte normala liv. Det är det som är så svårt att förmedla till människor som inte är utsatta för antisemitism, som inte har en historia av den här typen av förföljelse, som antingen är, behöver inte gå liksom till förintelsen där det handlar om att döda 6 miljoner människor, utan det handlar om systematiskt förtryck från högsta ort. Det är inget liv. Det är en överlevnad att tänka så.
Jo, men vi lever inte i ett systematiskt förtryck från högsta ort nu. Du och jag, eller våra barn, vi gör inte det.
Nej, men vi lever också med en konstant historia av att saker och ting kan ändras väldigt snabbt. Och då måste man vara beredd på att ta sig ur den situationen. Min morfar tog sig ur Tyskland innan andra världskriget, innan det började det värsta. Men hade han stannat kvar, som många andra människor gjorde, för att de tänkte, men så hemskt är det inte nu. Det kan ju inte vara så. Det kommer säkert inte bli. Har man de tankegångarna, det var många som stannade kvar. Och någonting som vi som, ska man säga, folk tog till oss efter förintelsen, det är att man skulle aldrig låta sig vara för sent ute igen. Så det är klart att vi lever med konstant den här varningsklockan. Och i ditt fall tror jag att du lever ännu närmare den här. Därför att du blev påverkad av det här mycket, i mycket senare tid än vad jag blev. Din mamma var med om det. Så. Nej, på papper. Men man kan säga på papper i Polen. Så det var ingen förintelse som var på gång. Det var ingen... Det var liksom inget koncentrationsläger som upprättades på nytt. Det var inget... Vad ska man säga? Utrensning för att man inte passade in i en fysisk beskrivning som den polska regeringen hade satt. Man beskylldes för ett problem och det gjordes det omöjligt för judar att kunna stanna kvar. De behövde inte vara traditionella, de behövde inte vara religiösa, de behövde inte vara praktiserande i någon form, men det räckte med att de var judar. Jag vet inte, det behöver inte vara så mycket, det behöver inte vara så grovt. Det handlar bara om, kan jag leva på samma villkor som alla andra?
Nyheter i P4 Västerbotten. Idag blir det helt klart att judiska föreningen i Umeå inte kan fortsätta sin verksamhet och föreningen har nu officiellt lagts ner. Beslutet att avveckla verksamheten togs redan förra året efter flera nazistiska hot mot föreningens lokal på Grisbacka i Umeå.
I Malmö är det många som inte vågar leva öppet som judar eftersom de är rädda för att bli utsatta för hot och trakasserier.
Många har flyttat och sedan 70-talet har medlemsantalet i judiska församlingen i Malmö minskat från 2500 till 500.
Ibland känner jag mig helt paranoid. Det är ett så konstigt samtal att ha. Det är en så konstig fråga att ställa sig. Var ska vi ta vägen om vi inte längre kan bo kvar här? Jag kan inte se mig själv någon annanstans. Men samtidigt har jag en gnagande oro i magen. Som bara växer sig större och större. Det är kanske inte bara vi som definierar om vi är svenskar eller inte.
Alltså det var vidrigt när vi var i kupén och polska tullmännen kom. Och då sa han att man ska öppna resväskorna. Och mamma hade en väninna som gav henne ett tyg i present innan vi åkte. Ett jättefint mörkcerisfärgat tyg som man kunde se en kvällsklänning utav. Men mamma lät sig upp en sån där lång morgonrock, elegant, som så sa hon, en gång i livet ska jag ha en sån här. Och den låg ovanför alla kläderna. Och den här tullmannen ser det här, tittar på min mamma och säger, vad ska ni ha den till? Och jag började öppna munnen för att säga någonting. Och då sparkade min mamma mig i vristen. Och tullmannen tittade på mamma. Han sa inte tack. Han tog den, gjorde ett salut och gick ut ur kupén. När tåget började rulla från perrongen i Warszawa, 2 mars 69, när vi sa hej då till mina vänner, då slog det för mig, då på något sätt hade jag till fullo förstått att jag åker därifrån, att jag aldrig ska komma tillbaka. Jag började gråta. Och min mamma sa till mig, nu är det inte dags att gråta. Nu ska man titta framåt och göra det bästa möjliga av det. Och lämna det andra bakom sig.
Hey! 3 oktober 2018. Satt åt lunch med Lea idag på hamburgerstället på hörnet. Känns som jag har gått igenom hela registret av känslor sen Lollo ringde igår kväll. Först grät jag när hon berättade hur en man hade kommit fram till henne och hennes fina, fina 95-åriga mormor. 8:30 på kvällen på öppen gata mitt i stan. Och hejlat. Hur han hade väst och hem dit ni kommer ifrån. Kanske gick han bara på att de var mörkhåriga. Kanske var det bara en slump. Säkert var han full. Men vad spelar det för roll? Han tillät sig. Hur kändes det för hennes mormor som överlevde Auschwitz? På restaurangen blir jag istället rasande. Förstår någon här hur det här känns? Skulle de stå upp för mig, för mina barn? Skulle de försvara min rätt att vara den jag är här? Skulle vara det ultimata sveket att inte säga ifrån, att inte säga emot. Det känns så hopplöst nu. Är det värt allt det här? Nej, men jag kan ju känna att du och jag har lite olika, jag vet inte om man ska kalla det strategier, men inställning till hur man ska agera i huruvida man är rädd eller inte och huruvida man ska vara öppet judisk eller inte. Och om när det gäller till exempel att skicka barnen till judisk skola så kan jag känna att jag har väldigt svårt ibland för tanken att jag ska behöva lämna mina barn i en skola och sen gå till jobbet och sitta och vara rädd att någonting ska hända dem. Att de, för att de går i en judisk skola, att de är ett mål på något sätt. Och att det ska behöva stå kravallpolis utanför mitt barns skola. Och hur ska jag ens förklara det för henne? Och i det kan jag ibland känna att så här, ja, men då kanske det är bättre att bara inte göra det.
Det är nervöst att lämna sitt barn på den judiska skolan för att det är ett mål. Men det finns inte ett alternativ för mig att inte sätta dem där heller. För att det här är så jag resonerar. När det sker en terrorattack så består en terrorattack av två saker. Det ena är förödelsen som själva attacken lämnar efter sig. Men det andra är terrorn. Som den som utför attacken vill efterlämna sig. Det är psykisk terror där de vill att vi ska känna oss otrygga, rädda för att vi är de vi är. För att någonting kommer hända oss. Den får inte ta över, för om den har tagit över, om terror slår rot där man säger att ja, men då sätter jag inte mina barn i en judisk skola, då har man släppt på den man är. Då kan inte jag leva som jude längre. Då kan inte jag säga att jag är jude. Då kan inte jag säga till mina barn att de ska vara stolta för dem de är. För då har terror tagit över. Då har rädslan tagit över. Och jag kan inte acceptera det. Har terrorn tagit över, ja, men då är det dags för oss att flytta.
Vi skulle åka bil till närmaste storstad. Och därifrån skulle vi ta tåget till Stettin som är Svinemünde, tyska. Och därifrån skulle vi ta färjan till Sverige. Och i bilen minns jag att där var jag tvungen att titta bakåt eftersom vi satt på flaket med sån där presenning på. Då gick det, då brakade jag ihop. Och det var inte på grund av att jag kände ångest att lämna Polen eller någonting sånt, utan det var 2 års vrede, hat och anspänning som fick sig kulmen, så att säga. Men det var sista gången. Sen dess har jag inte, känt någonting annat än lättnad.
Det är egentligen väldigt svårt att återge det här att bli överriven på det här sättet. För det handlar just om att vara så oälskat och så avvisat. Vi har betraktat det här som moderlandet. Det är bara det att vi blev inte betraktade som barn i det här moderlandet.
Ska jag leva i ett sådant samhälle där jag aldrig kommer att vara säker vem som är min vän, vem som är min fiende, vem som inte bryr sig, och att jag kände att man kommer att behöva vara förberedd att varje stund kommer det ett slag. För mig att leva i ett slags, jag vill inte kalla det skräck, men ovisshet och oro, det kunde jag inte föreställa mig.
November 2019. Den första snön faller utanför. Stora, vita flingor vivlar omkring som små, små bomullstussar i luften. På radion rapporterar de om andra hemskheter i världen. Men inte om det här. Livet fortsätter. Världen fortsätter. Men mina händer skakar. Det gör så ont i magen. I natt, på 81-åriga minnesdagen för kristallnatten, klottrades det Davids stjärnor på synagogor och judiska byggnader i Sverige, Norge och Danmark. På synagogan i min stad, på byggnaden där den judiska skolan och förskolan finns, sattes i morse stora gula klistermärken formade som Davids stjärnor. I mitten står det jude. Jag vet att de som gör det här gör det för att skrämmas. Men det funkar på mig. Jag vet att de allra flesta runt omkring mig tycker att det här är vidrigt, fel. Men vi låter det här hända. Ni låter det här hända.
Jag tror att det som jag... Och det här återkommer ju alltid när du berättar det, för du har ju berättat om här.
Sverige 2019. Min mamma. Sakerna med resan. Mm. Och att du hade en väska och Italien och att ni fick shoppa och ni fick god mat på det här pensionatet. Och
ja, det var Dolce Vita som jag sa. Det var ju det på alla sätt.
Jag vet, men jag har lite svårt att ta in det. För att någonstans ska jag tänka så här... För mig är det så här, det du var med om ger mig ont i magen. Alltså på riktigt. Mm. Jag blir ledsen bara, tänk på det.
Du liksom tvingades att lämna allting som du kände till. Med en resväska med grejer och liksom aldrig kunna återvända. Och så ändå minns du det som att det var liksom en fantastisk resa. Liksom, att du minns de grejerna.
Inte en fantastisk resa. Det var i det hela i det hela hemska historien så var en period som var väldigt viktig i den här resan, för det var när jag har lämnat Polen att man har kunnat har kunnat ge oss en värdig liv under kort tid i för sig. Sen öppnades alla möjligheter, Anna, som inte fanns längre för oss.
Men hur kunde du ta in det där? Du var liksom, du var jätteung.
Ja, men jag var tvungen. Vad hade jag för val, Anna? Jag var tvungen att ta in det. Ja, det är mycket som jag sa till dig innan, att jag var 18 och jag tyckte själv att jag var barnslig och inte mogen, men jag har liksom, jag förstår mycket mer än jag gjorde när jag var barn. Det är klart att jag tyckte, i början förstod jag inte vad det innebär att vara jävla jude, men idag vet jag det. När du officiellt, inte bara från folkets sida, men från uppifrån, är liksom en oönskat element, för jag vet inte hur man ska kalla det. Ibland har man ingen val. Även om man förstår vidden av det, så har man ändå ingen val. Man är tvungen att göra vissa saker som påverkar ens liv eller resten av livet.
Men det är det som är svårt, tror jag, för mig att föreställa mig. För det är ju någonstans det som jag hela tiden går med, tror jag. Att så här, kan det hända här? Kan det komma till en punkt när vi känner att vi kan inte leva som judar här? Det är liksom inte, vi kan inte göra det utan att vara rädda. Eller det är farligt på något sätt.
Jag förstår. Men jag hade de tankarna. För mig var det här att historien upprepar sig. Det tror jag är väldigt viktigt att förstå. Inte att man får en läxa av historia, utan att det upprepar sig. Kanske inte på samma sätt. Det finns ett, man brukar säga vandrade judar, eller hur? Det är någonting som ligger i det. Att vi judar sitter alltid på en väska redo att åka.
Vad är de? Jag tror att de här är i skåpet.
Tror de får plats där?
Alltså man skapar ett liv någonstans och lever det livet. Och sen en vacker dag så måste man... Ändå har man det yttersta att man någonstans... är beredd att lämna ifall det blir så. Och det blev ju så i mitt fall och många andra i min situation.
Okej, ni redo? Ett, två, tre, fyra. Hur mycket skulle jag räkna till?
Att någonstans sitter man på den här väskan, inte bokstavligen, men att det finns där. Och jag tror att man har det här i, man får i blodet det här med modersmjölken, och det finns där från början.
Ja,
det här att man ärver den här trauman. Att det går från generation till generation. Så är det för judar, eller hur?
6, 7, 8, 9, 9.5, 10. Nu kommer jag.
Ni har hört Rädslan jag ärvde av Anna Frey, producent Ylva Lindgren, slutmix Daniel Högberg. Det här är en P1-dokumentär från 2020.